Det här är P1, Sveriges Radio.
Politiskt aktiv politisk kommentator på Sameradion.
Den bedömning vi har gjort utifrån de svar jag gett tidigare är att det fungerar.
Vi besöker iransk dissidentmedia som sänder till miljonpublik från ett anonymt kontor i södra Stockholm.
Hela världen kan kolla på oss.
En blind död bulgar och en plastikopererad brasse. Varför lyssnar kvällstidningarna på charlataner som förutspår året 2026?
Alltså, om du kan unna mig att föra ett litet resonemang här.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. Förra året så var det val till Sametinget. Det var ingenting som direkt välte dagordningen i Sveriges riksmedier, men som för en redaktion innebar nyhetsläge. Sameradion i Sveriges Radio är en av radions nationella minoritetsredaktioner och riktar sig mot Sveriges samiska befolkning. För att bevaka det här valet tog de hjälp från ett lite oväntat håll. Under hela förra året var nämligen deras politiska kommentator Elin Neine, aktiv socialdemokrat. Hur går det ihop med public service-reglerna om politiskt oberoende egentligen? Erik Petersson har tittat närmare på ett upplägg som, ska vi säga, utmanar gränser.
Vi tyckte det var viktigt att få med en kommentator med ett ungt samiskt perspektiv, som har goda kunskaper om det samiska samhället, sametingspolitiken, historien, kulturen.
Där är Thomas Sarri, kanalchef och ansvarig utgivare för Sameradion i Sveriges Radio.
Någon som har egna erfarenheter av att vara same och väljare i sametingsvalet. Och som också vet hur politiken fungerar generellt.
Hur resonerade ni kring just det här att hon är då aktiv politiker i Umeå kommunfullmäktige?
Nej, men vi diskuterade såklart det här och gjorde noggranna överväganden fram och tillbaka gällande detta. Och Elin Neine är mest som sig själv, som privatperson, som ung same som sagt och väljare. Och det har varit väldigt viktigt för oss också att vara helt transparenta och öppna med hennes politiska engagemang. Hon har kommenterat sametingsvalet och sametingspartiernas ageranden och inte något som rör hennes eget politiska engagemang som lokalpolitiker.
Ja, Thomas Sarris poäng här är att sametingsvalet handlar om helt andra frågor och helt andra partier. Här finns inte Socialdemokraterna eller Moderaterna ens representerade, utan största parti är Jakt- och fiskesamerna, följt av Samelandspartiet.
De facto här så är det olika val helt enkelt och olika folk som det handlar om som röstar i de här valen. Och då ska man säga att sametingspartierna har ju inte någon som helst koppling till exempel riksdags- och kommunpartier på något sätt. De har ju inte ens en ideologisk gradering enligt en traditionell höger-vänsterskala i sametinget.
Det jag som jag berättat då, liksom siktar in mig på är just den här kombinationen att vara politisk kommentator samtidigt som du är liksom aktiv politiker. Hade du några tankar kring den kombinationen och att det skulle vara svårt att förena de två sakerna?
Det är klart att jag funderade först.
Elin Neine representerar Socialdemokraterna i Umeås kommunfullmäktige. Hon är även vice ordförande i SSU Västerbotten och sitter för Socialdemokraterna i Umeå kyrkofullmäktige.
Alltså när jag blev tillfrågad så var det ju såklart en fundering som jag hade också. Att här, jag är socialdemokratisk politiker, jag vill inte att det ska bli några konstigheter med det. Vi hade samtal om det. Men min utgångspunkt som politisk kommentator för Sameradion har ju varit att kommentera sametingets politik och inte lokal, regional eller rikspolitik. Och i och med att de skiljer sig så starkt ifrån varandra så har inte jag tyckt att det har spelat någon roll.
Vi här på Medierna har kikat närmare på hur Elin Neine används. Hon har medverkat i Sameradions politikpodd, Politik Sápmi, och i Utblick Sápmi. Men det hon sagt där har också lyfts ut i enskilda nyheter och publiceringar. I podden presenteras hon oftast som deras fasta gäst eller ständiga sidekick. I flera nyhetspubliceringar presenteras hon som Sameradions kommentator eller Sameradions politiska kommentator. I flera publiceringar vi hittar framgår det ingenstans att hon är socialdemokrat. Mycket av poddens innehåll har handlat om sametingsvalet. Men vi hittar dessutom flera publiceringar där Elin Neine får kommentera sånt som är av mer allmänpolitisk karaktär. Under hösten släppte den högerpolitiska tankesmedjan Timbro en rapport om samisk politik som bland annat föreslog att Sametinget, som är både ett politiskt parlament och en myndighet, skulle avvecklas. Så här lät det när Neine kommenterade den i Sameradion.
Ja, den är ju majoriteten väldigt negativ och jag själv ställer mig också väldigt kritiskt till rapporten.
Det säger Sameradions kommentator Elin Neine när hon sammanfattar vad de sju samer...
I en annan publicering får Neine kritisera den moderata kulturministern för att inte ställa upp på intervju med Sameradion när hon var på besök vid Sametingets öppnande.
Sameradions politiska kommentator Elin Neine reagerar på att kulturministern, som har samiska frågor på sitt departement, tackar nej till en intervju vid Sametingets öppnande.
Nej, men jag tycker det är förkastligt faktiskt. Är man ansvarig för samiska frågor, alltså om man har det på sitt departement som hon har, då tycker jag att det är väldigt nonchalant att ignorera media.
I ingen av de publiceringarna framgår någonstans att Neine är aktiv politiker eller socialdemokrat. I ytterligare ett exempel pratar de i podden om kyrkans skogsutredning.
Och i dagens podd ska vi lämna sametingspolitiken. Istället ska vi fokusera på vad som förmodligen blir en av de stora kyrkopolitiska stridsfrågorna i år, nämligen kyrkans skogsutredning.
Här presenteras Elin Neine först som ständig sidekick. När de återkommer till henne förtydligar de.
Elin Neine, du är ju både lokalpolitiker och kyrkopolitiker i Umeå. Vad vill du lyfta fram från den här utredningen?
Ja, alltså vi är ju väldigt samstämmiga i att det här med FPIC.
Går det ihop med de här kraven på opartiskhet, verkligen?
Ja, men vi har bedömt att det gör det. Och det är också en podd som görs, även om det specifikt inte just då handlar om sametingsvalet, så är det ju frågor relaterade till sametingsvalet. Så det är i den bemärkelsen man har påannonserat på det sättet.
Nej, men då hon är liksom kyrkopolitiskt aktiv och det pratas om kyrkopolitiska frågor.
Mm. Hon är ju inte ensam, ska man säga, med i de här poddarna, utan hon är en del av flera deltagare i podden och kommentator, ibland kallar vi henne för gäst och sådär, så att hon är en av rösterna. Och vi har bedömt att i det sammanhanget som det gjordes, det programmet, så har det fungerat med tanke på kraven om opartiskhet och obundenhet.
Jag tar även upp exemplet med Timbro-rapporten. Går det ihop med den där formuleringen, grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet? Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. Det som står under varje publicering, går de där två sakerna verkligen ihop?
Vi har bedömt att det gör det och återigen så det avsnittet handlar ju också om utifrån ett sametingsperspektiv. Jag vet inte om du hörde att sametingspolitiken också var med. Men sammantaget så har vi bedömt att det fungerar i linje med de krav som ställs på vårt utbud.
Men om man liksom bara tar ner det till vad jag ser då, är ju någonstans att som public service-kanal ha en aktiv politiker som politisk kommentator. Går det ihop?
Ja, men jag tycker nog att jag svarar på det. Den bedömning vi har gjort utifrån de svar jag gett tidigare är att det fungerar.
Vad är argumentet bakom det? Vad är det som gör att det fungerar i de här specifika fallen? Alltså ett argument har ju varit att ja, men hon pratar om sametingspolitik. Det är ett annat politiskt system, det är en annan väljarbas, det är andra partier. Men här är hon inne i frågor då som, ja, det är en politisk fråga där högern har en uppfattning och vänstern har en annan uppfattning. Hon får ge sin uppfattning, men då som radions kommentator. Vad är argumentet för att det funkar, så att säga?
Hon är med som sig själv, som jag sa tidigare, som privatperson, som ung same, som samisk väljare. Diskussionen sker utifrån ett samiskt samhällsperspektiv med medverkan av sametingspartier inför ett sametingsval också. Så att med de så att säga, ingredienserna i programmet och hennes roll så tycker vi att det funkar. Och också i kombination med att vi är helt öppna med hennes politiska engagemang i övrigt. Så vi ser inte att det att det har varit något problem för oss att ha med henne på det sättet.
Vad säger då Elin Neine själv? Vad gäller publiceringen där hon kritiserat kulturministern menar hon att hon riktar sig mot henne såsom företrädare för staten.
Och det nämner jag i podden flera gånger att jag tycker att regeringen oavsett partitillhörighet har varit jättedålig på samma politiska frågor. Att det över tid har varit bristande och att man inte, jag menar att det är en underfinansiering till Sametinget.
Thomas Sarri på Sameradion har hela tiden tryckt på att det varit viktigt för dem att vara transparenta och att de varit tydliga med att presentera henne som socialdemokrat. I första avsnittet hon är med så sägs det tydligt. Men sedan blir de där presentationerna mer sporadiska och vi hittar flera publiceringar där faktumet att hon är socialdemokrat inte alls nämns. Thomas Sarri igen.
Vi gör det ännu mer tydligt nu genom att förtydliga de avsnitt på slutet där det har saknat den här beskrivningen. Så att det var bra att vi fick rätta till det när du hörde av dig.
Nu dags för en liten utblick i medievärlden.
Den 33-åriga man som misstänks för spioneri åt Ryssland har jobbat på ett IT-bolag som har haft flera stora svenska medier som kunder. Det rapporterar Dagens Nyheter. Företaget har haft flera IT-uppdrag för Bonnier News och 33-åringen ska åtminstone vid ett tillfälle jobbat direkt med ärenden som rör nyhetsredaktionernas digitala infrastruktur, skriver DN. Mannen har också genom åren sökt kontakt med flera journalister, skriver SVT Nyheter. Under hösten 2025 dök han till exempel upp oanmäld på ett grävseminarium i Falun och försökte förmå journalister att granska myndigheterna FRA och MUST. Mannen anklagar i flera JO-anmälningar de båda myndigheterna för att ha bedrivit olika operationer mot honom. I onsdags hände det. Partiledardebatten i riksdagen skedde på kvällstid för första gången. Att det här nya greppet skulle testas fick uppmärksamhet i höstas efter den utskällda och tjafsiga partiledardebatten i SVT Agenda. Så, hur gick det då? Blev den agenda dödare? Nej, inte riktigt. Snitttittningen linjärt i SVT 2 landade på 201 000 medan agendadebatten fick 618 000. Det var däremot runt 10 gånger fler som såg den här debatten i SVT än den senaste partiledardebatten från riksdagen som sändes dagtid som vanligt. Linjärtittarna kunde inte se hela debatten i tvåan. För klockan 20.00 med runt en timme kvar bröts det till förmån för programmet Världens natur, ökenlejonens osannolika överlevnad.
De regimkritiska protesterna i Iran har pågått i över 2 veckor och regimens svar har varit blodigt. Det finns ingen säker statistik över hur många som dödats, men siffrorna rör sig mellan 2000 och 12 000. Det faktum att internet har varit nedsläckt i landet sedan en dryg vecka gör det nästintill omöjligt att ta reda på vad som faktiskt pågår i landet. Men det betyder inte att det inte finns journalister som försöker. Johanna Korbutiak begav sig till Nacka utanför Stockholm för att besöka en redaktion som är mitt uppe i den här stormen. Men som är nästintill helt okänd i Sverige.
Here is a news studio.
Yeah. So this is where you work?
Yes.
Yeah.
Bakom anonyma dörrar i en snöig företagspark huserar den kurdiska tv-kanalen Arjen TV. Som haft extremt mycket att göra sedan protesterna i Iran drog igång.
We have been very busy. Some of us we worked like Swedish says hela dagen. Vi jobbar hela dagen från klockan 8 till klockan 8 på kvällen.
I de avskalade lokalerna jobbar omkring 20 personer som varje dag gör nyhetssändningar, kultur och specialprogram på persiska och kurdiska. En av journalisterna på redaktionen är Lavan Mohammadi.
Jag kom här för att jag hade politiska problem i Iran. Och sen 2021 jag började jobba i Arjen TV som journalist.
Kanalen sänder över satellit och enligt Lavan Mohammadi når de en miljon publik.
Hela världen kan kolla på oss. Men i Iran vi har många människor, vi har många människor som kollar på oss i Iran och i Kurdistan.
Och fokus för den regimkritiska TV-kanalen är just situationen i Iran.
And we are against Iranian regime.
Det finns flera sådana TV-kanaler, men de når inte in i Iran på samma sätt som Arjen TV, så den har en speciell plats.
Kurdo Baksi är svensk-kurdisk journalist, författare och samhällsdebattör. Och han har bra koll på Arjen TV som funnits i nuvarande form sedan 2018.
Jag känner många av de här människorna och jag känner deras familjer sedan generationer tillbaka.
Han beskriver Arjen TV som en lågbudgetkanal som är en nagel i ögat på den iranska regimen.
Och för mig är ju liksom främst också Arjen TV en anti-islamistisk TV-kanal. Och det är ju helt otroligt att den har kunnat överleva så många år. Och den främst sponsor, den får ju liksom donationer av olika kurder och iranier runt om i världen. Så den har oftast dålig ekonomi, men den överlever alltid av någon anledning.
När det gäller kanalens politiska inriktning kopplar bedömare dem till den kurdiska grillarörelsen PJAK. En vänsterorganisation som är aktiv i iranska Kurdistan och som säger sig följa den förre PKK-ledaren Abdullah Öcalans politiska idéer.
Man kan väl säga att alla tv-kanaler i Mellanöstern har på ett eller annat sätt koppling till något politiskt parti. Men det politiska partiet styr inte innehållet i Arjen TV.
Flera medarbetare på Arjen TV har under senare år pekats ut som säkerhetshot av Säpo. Vilket Kurdo Baksi menar är helt felaktigt och något han vid ett flertal tillfällen skrivit om i svensk media. Lavan Mohammadi berättar att den iranska regimen klassar Arjen TV som terrorister. Vilket gör det omöjligt för människor i Iran att medverka i deras sändningar.
But we have some people in Iran that make reportage for us, but hiddenly. I can just say that. And they send reportage to us.
Av säkerhetsskäl vill han inte förklara exakt hur de jobbar. Men han berättar att Arjen TV har personer på plats i Iran som gör reportage i hemlighet. Han säger också att de får många mobilfilmer skickade till sig direkt från privatpersoner som deltar i protesterna. Men det är något som försvårats rejält sen regimen släckte ner internet i förra veckan.
For example, I get a video today. It's for 3 or 4 days ago. Like this. They recorded and then by some ways they try to send to here or other medias.
Lavan Mohammadi säger att det är därför det är nästan till omöjligt att veta vad som händer i Iran just nu. Och att det de därför kan göra, nu när det är omöjligt att verifiera fakta gällande exempelvis hur många som dödats, är att visa upp de videor de har och rapportera det som framkommer i andra medier. Men nedsläckningen av internet och telefoni försvårar inte bara det journalistiska uppdraget. Det innebär också att Lavan Mohammadi och hans kollegor under mer än en veckas tid inte kunnat få kontakt med släkt och vänner i Iran.
It's very stressful. We sometimes afraid about Iran, about my family, about the people.
Och som om det inte vore nog har Lavan Mohammadi och en av hans kollegor precis fått besked från Migrationsverket att de ska utvisas till Iran.
And I am sure if Swedish government return me back to Iran, I can say I will be executed.
Lavan Mohammadi förklarar att Migrationsverket inte anser att han har tillräckliga skyddsskäl. Samtidigt som han själv är övertygad om att han skulle avrättas om han skickades tillbaka. En uppfattning som delas av Kurdo Baksi, som flera gånger skrivit om Lavan Mohammadi och hans kollegors situation i tidningen Journalisten. Kurdobaxi har även översatt en debattartikel Lawan Mohammadi i veckan fick publicerad om sin situation i Expressen.
Jag kan nog säga att Argent TV är den tv-kanal som ayatollorna hatar mest just nu. Och nästan varannan person som jobbar där har fått hot av den iranska säkerhetstjänsten. Om Lawan Mohammadi skickas till Iran så kommer han gripas och torteras, och jag är alldeles säker på att han kommer avrättas väldigt snabbt.
Lawan Mohammadi har nu lämnat in kompletterande dokument till Migrationsverket som han hoppas ska få dem att ändra uppfattning. Och i veckan kom besked att Migrationsverket, på grund av situationen i landet, tillfälligt pausar alla utvisningar till Iran.
And when will you go in front of the camera again?
Under tiden fortsätter sändningarna på Argent TV.
Halv fem. Ja, på svenska, halv fem.
Vi har precis gått in i ett nytt år och de flesta av oss frågar sig nog, vad kommer hända 2026 i denna så instabila värld? Vilken tur då att våra kvällstidningar har tagit sitt ansvar för att undersöka det. Till sin hjälp har de en sedan länge död blind bulgar och en plastikopererad brasilianare.
Det här är ju en artikel på underhållningskontot, kan man säga.
Karin Olsson, biträdande chefredaktör Expressen.
Jag tror att det finns liksom som ett underförstått kontrakt mellan publiken och oss, att det här inte är seriös forskning eller rön, utan att det är en underhållningsgrej, liksom en kul artikel.
I artikeln med rubriken Blinda mediet Baba Vanga, så blir 2026, berättar Expressen med hjälp av en sedan 1996 avliden blind bulgarisk kvinnas vaga förutsägelser vad året 2026 har i sitt sköte.
Jag uppfattar det som att den här ändå har markerat som, liksom när jag tittar på den, nyheter, världen, Bulgarien.
Ja.
Så det verkar ju ändå ligga på nyhetsplats.
Har du invändningar mot det eller?
Nej, men jag menar, det är ju sak korrekt. Det är världen, det är Bulgarien. Men är det en nyhet verkligen?
Alltså, vi har en enorm bredd i vad vi rapporterar om. Du menar att vi skulle ha en särskild vignett som är...
Trams.
Ja, ja, jag kan lyfta frågan, men jag tror inte att det är aktuellt just nu. Men du lyfter ju någonting i hur man markerar olika genrer och hur man signalerar mot publiken att det här är mer på det lättsamma kontot. Gör man det med språket? Gör man det med en särskild vignett eller etikettering? Ja, det finns säkert saker att utveckla där.
Expressen skriver i ingressen att Baba Vanga, citat, förutspådde både 11 september och coronapandemin. I brödtexten brasklappar de skickligt med ord som påstådda förmåga eller att hon ska ha förutsett det ena eller det andra. Men i slutet av artikeln så kommer de, experterna.
I Expressen så har man i alla fall liksom en lite så pliktskyldig sista paragraf där man skriver att experter varnar för att det här inte är grundat i fakta. Det ni väljer att göra istället liksom när ni gör ut det på webben är ju att ni lägger istället det som är liksom allra minst faktamässigt i två faktarutor.
Det är sant. Så är det.
Karin Schmidt är redaktionschef på Aftonbladet.
Jag hade önskat att vi hade gjort det annorlunda eller kanske inte alls.
På Aftonbladet har man istället för klassiken Baba Vanga valt att förlita sig på en levande person med synen i behåll. 38-årige brassen Athos Salomé, även kallad nye Nostradamus.
En reporter som var i Brasilien på ett annat jobb träffade på den här mannen och frågade om han kunde göra en profetia helt enkelt för Aftonbladet. Vilket han senare sen gjorde. Han behövde ju några dagar på sig att fundera lite.
Fem dagar skulle han ha.
Fem dagar skulle han ha.
Hans påstådda förmågor lyfts fram nyfiket och oemotsagt av Aftonbladets reporter.
Man kan säga att han sprider också lite så essentialistisk nästan... alltså rasbiologi där om sin förmåga, att han har fått den här för att han är ättling till romer och sådär. Hur känns det i magen egentligen?
Så där, om jag ska vara helt uppriktig. Nej, men jag tror ju så här att antingen måste man göra det här på ett väldigt, väldigt lättsamt sätt. Eller så måste man på något sätt granska den här personen.
Nye Nostradamus förutspådde bland annat coronapandemin och drottning Elisabeths död, slår Aftonbladet fast i ingressen och i en av de två faktarutorna. Förutsägelsen om pandemin gjorde han 9 år innan den inträffade, och han säger själv i intervjun med Aftonbladet, citat: "Jag hade inte bilden av att det specifikt skulle bli en pandemi, men jag visste att det skulle bli en stor vändpunkt för världen", slutcitat. Och vad gäller förutsägelsen om drottning Elisabeths död, hon var 96 år gammal.
Alltså om du kan unna mig att föra ett litet resonemang här, så är det, som vi pratade om, så är det en god gammal kvällstidningstradition. Och så som det gjordes ut i papperstidningen, så var det väldigt mycket lättare att skilja på den här typen av material och på rena faktanyheter. Man kunde också placera det på en annan del av tidningen, så att det hörde ihop med lite mer lättsamt material. Det jag har märkt är att det är väldigt mycket svårare online att skilja ut det här materialet. Att göra så att läsarna kan förstå att det här är någonting annat som är lite mer lättsamt. Så att jag har landat i att det är kanske helt enkelt otidsenlig journalistik.
Karin Schmidt på Aftonbladet är lite självkritisk. Tiden har kanske sprungit förbi den här typen av texter. När sociala medier redan är överfulla av den här typen av spekulativt innehåll.
Det har ju liksom lite varit ett kontrakt, känner jag, med våra läsare som vi har haft. Min personliga favorit är ju Abborren som spådde i väder. Men när det blir svårare att skilja på material online, så kan det också bli svårare att med det här kontraktet, helt enkelt. När förtroende för oss är så viktigt, så kan ju det här potentiellt skada vårt förtroende. Därför tycker jag att det är otidsenligt.
Ska inte ni vara en aktör, så att säga, som liksom skiljer ut sig från det där allmänna liksom dyngspridningen på internet?
Verkligen. Och vi plockar inte upp random dynga och trycker ut det.
Karin Olsson, Expressen igen.
Utan det exemplet du har här är ju en välkänd person och som återkommer. Och artikeln är skriven på ett väldigt korrekt sätt, att det här inte är vetenskap eller så.
Hur blir då 2026 enligt kvällstidningarna? Expressens klärvoajant ser bland annat en historisk händelse i höst.
En massiv rymdfarkost kommer i november. Är det något ni kommer följa på Expressen, tror du? Har ni satt någon på det?
Om det händer kommer vi ha livebevakning. Det kan du räkna med.
Aftonbladets Brasse har desto fler förutsägelser om en hel drös saker publicerat i sin helhet i en av de två faktarutorna. Här får ni ett litet axplock. Melodifestivalen. Där vinner ett bidrag som antingen är arenapop eller modern rock. Riksdagsvalet. Det blir jämnt. Säkerhetsläget. Det blir inget krig. Pju. Men Sverige kommer fortsätta ha hög beredskap. Fotboll. I playoffen till fotbolls-VM är vi inte favoriter. Och om vi ändå går vidare, ja, då åker vi ut tidigt.
Det framstår ju som att han bara gjort en ganska rudimentär research över hur det vanligtvis brukar se ut med olika saker, och sen helt enkelt sagt det till er. Efter 5 dagar också.
Ja, men han behövde ju lite tid på sig att tänka och eventuellt googla.
Avslutningsvis då, om du tittar i spåkulan, hur många fler spådomsartiklar kommer vi få se 2026?
0.
Det kommer jag följa upp.
Härligt, det ser jag fram emot.
Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent var Erik Petersson och jag heter Freddy Rammel. Har du en vag förnimmelse eller till och med ett konkret exempel på ett medialt missgrepp, hör av dig till oss. Vi hörs.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.